Jesus Kristus, att du är den enda som kan rädda, frälsa, förvandla för evigt. Jag tackar dig Jesus Kristus för att du är på tronen idag. Jag tackar dig Jesus att du är den som tronar på vår lovsång. Dig vill vi upphöja och prisa för evigt, Jesus Kristus. Du, den enda levande Gudens son. Vi bekänner dig Jesus Kristus som vår frälsare, som vår Herre. Vi bekänner dig Jesus Kristus som huvud över församlingen. Vi bekänner dig Jesus Kristus som huvud och ledare i våra liv, i våra hem, i våra familjer, i vårt hjärta Gud. Vi bekänner dig Jesus Kristus att du är den enda som har friköpt oss i ditt dyrbara blod. Vi tackar dig Jesus Kristus för att ditt blod har köpt oss fria var och en. Att det är mäktigt nog att bara lösa var och en som är med och bara bekänner ditt namn Herre. Jag tackar dig Jesus Kristus att du i detta nu bara löser människor ifrån den demoniska kraft som bara binder människor som sitter fast i allt möjligt. Bundenhet, sjukdom som bara trycker på hjärtat och bara kväver glädjen. Jag tackar dig Jesus för att du i detta nu bara sätter människor fria. Jag tackar dig Jesus för att du kom för att vara konung. Därför bekänner vi dig Jesus Kristus som konung i våra hjärtan i vårt liv. Amen. Jag ska försöka att predika idag. Jag har ett oerhört enkelt utkast. Det är så enkelt så att det finns knappt. Jag ska börja med en bibelvers. Sen så kommer vi befinna oss i första Johannes brev hela tiden. Första Johannes brev är ett predikutkast som redan är klart och färdigt egentligen. Det ska vi följa. Men vi, innan dess så några korta versar. Anledningen till att jag har valt att göra så, jag har aldrig gjort så, jag vet inte var detta ska sluta, men vi får lägga detta i Herrens hand. Det finns så många, om du lyssnar på predikningar idag, YouTube är fyllt av det, som tar en liten vers ur sitt sammanhang helt och hållet och gör det till ett budskap som passar deras budskap. Det där är en förrädisk metod. Att ta en liten stycke text. Bibeln är Guds ord. Men allt som står i Bibeln kommer inte från Guds mun. Förstår mig rätt nu. Bibeln är Guds ord. Men i Guds ord står också saker som människor har sagt. Som djävulen har sagt. Så det är farligt att ta bara vad som helst. Då kan du citera någonting som djävulen har sagt och uppmanat. Men som Herren har hanterat i sitt ord och löst människor ifrån. Så därför så behöver vi ha en metod av att vi läser från perm till perm. Hela Guds ord. För hela Guds ord i sitt sammanhang har en berättelse som kan sätta dig fri. Hela Guds ord i sitt sammanhang har ett härligt budskap. Bibeln är Guds ord. Misstolka mig inte nu. Men vi behöver läsa det i sitt sammanhang och förstå dess helhet. Därför så går jag ut på lite djupt vatten idag och använder första Johannes som ett utkast. Men först innan dess, Markus kapitel 6. Ifrån vers 6 till och med 13. Markus evangelium 6. Sedan gick Jesus ut i byarna däromkring och undervisade och kallade till sig de 12 och började sända ut dem 2 och 2 och gav den makt över de oreda andarna. Han befallde dem att inte ta med sig något på vägen än en stav, varken bröd eller väska eller pengar i bältet. Sandaler fick de ha, men inte 2 tunikor. Nu är det viktigt här. Sedan sa han till dem: när ni kommer in i ett hus så stanna där tills ni går vidare. Och om man någonstans inte tar emot er eller lyssnar på er, så gå därifrån och skaka av dammet under era fötter som ett vittnesbörd emot dem. De gick ut, predikade att människor skulle omvända sig. Och de drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem. De gick alltså ut och predikade att människor skulle omvända sig. Det var det budskap som lärjungarna hade fått av mästaren. Jag tror att samma gäller oss. Vi behöver ett budskap av att människor behöver omvända sig. Från vad då? Från sin själviska egna väg som säger att Herren inte finns. Som säger att jag kan leva som jag vill. Som säger att jag kan dra en bibelvers ur sin kontext och få Bibeln, Guds ord, att säga precis vad som passar mig själv. Så att jag inte behöver ändra mig. Det är underbart med alla kylskåpsmagneter, alla såna här små grejer som kommer på sociala medier med två rader som är bara wow. Ur sin kontext kan det vara livsfarligt att leva sitt liv så utan en förankring i hela Guds ord. Lärjungarna hade ett enkelt budskap, omvända sig. Därför behöver vi predikanter idag som predikar hela Guds ord. Du har säkert hört talas om begreppet falska profeter. De har vi bland oss i ton. Du känner säkert namnet på flera av dem. Finns det falska lärare då? Absolut. Det är de som lär dig saker och ting som inte stämmer. Det finns massor med falska lärare som tar ur sin kontext, kokar ihop någonting som inte stämmer med Guds hjärta. Det finns på samma sätt som det finns falska lärare i tjänstegåvorna i en församling. Finns det falska pastorer? Absolut. Det finns de som är pastor till namnet men som inte leder. Att du är pastor över någon, det betyder att du är herde för folket, leder människor på rätt väg. Vi behöver sanna bibeltroende kristna i det här landet. Du som är här kanske inte är kristen. Då har jag ett perfekt budskap till dig idag. Stanna kvar. Brevet, första Johannes brev, är skrivet av lärjungen Johannes, mest sannolikt. Han är den enda av dem som blev gammal. De andra fick dö för sin tro. Han har skrivit det till redan kristna, till redan troende, till omvända. Så det här budskapet i Johannes första brev, det är absolut till dig. Men det är också till dig som ännu inte tror, så att du får veta vad är den sanna tron. Om du slår upp första Johannes så kan vi börja läsa där. Vi får hinten ifrån kapitel 5 att detta har jag skrivit till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds son. Så om vi börjar lite längre fram. Detta har jag skrivit till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn. Alltså det är Jesus. Det kan ibland finnas en förvirring. Och man hör ofta att men jag tvivlar, jag tror. Fast jag kämpar så mycket med mitt tvivel. Du behöver få visshet om din tro. Det får man när man umgås med Herren. När man umgås med Herren i att läsa och äta utav ordet. Att ta del utav bibelordet och bara suga in sig det. Och leva efter vad Guds ord säger. Då kan man jämföra, pröva sig själv. Lever jag som budskapet, summan utav Guds ord? Stämmer det med frukten, resultatet av mitt liv? Eller håller jag på med någonting helt annat? Det här brevet som vi ska studera, det har Johannes skrivit för att du ska veta att när du är frälst, då du har bekänt Jesus Kristus som din Herre, då har du evigt liv. Därför behöver vi predika budskapet som stämmer med Guds ord. Första Johannes, ifrån allra första början, vi börjar så här, vi tar det väldigt enkelt här nu. Vi börjar med vers nummer 1. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört vid med våra händer, om detta vittnar vi livets ord. Jag skrev rubriken på den här predikan idag, det ser ni som tittar på tuben, livets ord. Det är därför att det är den första rubriken i det här brevet. Det är det ord som ska föra dig till ett liv som är evigt. Det var hela Johannes första brev handlar om, ett evigt liv. Det som var från begynnelsen. I begynnelsen var ordet, säger Bibeln. Och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Det är alltså Jesus Kristus. Och honom, Johannes var ju där. Han var ju en av de 12. Han hade rört vid Kristus. Han hade varit i gemenskapen. Han hade personlig relation, personlig kontakt. Ögonvittne. Om honom vittnar han som livets ord. Det enda ordet som kunde leva till ett evigt liv. Vers 2. Livet har uppenbarats. Vi har sett det och vittnar om det och förkunnar det för det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört, det förkunnar vi. Alltså ingenting annat, inget eget påhittat. Bara det som vi har sett Jesus göra. Och Jesus i sin tur, han säger, jag gör ingenting som jag inte har hört och sett Fadern göra. Vi fortsätter där i vers 3. För att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap, den är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Tänk att du kan ha en glädje som är fullkomlig. Att du kan ha en glädje som går utöver det här att det är lite ytligt härligt på ytan. Vi kan ha mycket i den här världen som kan ge oss tillfällig glädje, verkligen. Men fullkomlig glädje. Det finns bara en källa till det. Det finns bara en som kan ge dig en fullkomlig glädje. Hans namn är Jesus Kristus. Så det första vi lär oss här är att Jesus, han är från begynnelsen. Han var med från allra första början. Det kan vi se när vi studerar Guds ord. Jesus var med från början. Han var din räddningsplan från första början. Enkla evangeliumet. Han var hela tiden påtänkt för att rädda dig. Hela tiden påtänkt för att frälsa dig för evigt. Vi har gemenskap med den helige ande. Tänk att Fadern hade bestämt att du skulle ha den helige ande. Är det inte en glädje för dig? Vers 5. Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Ibland så tänker jag så här, när Gud som är ljus, han på ett positivt sätt så ser han rakt in i mitt hjärta. Han bara lyser rakt in. Ser precis vad som finns här inne. Ibland så tänker jag och ser det som ni kanske har sett hur det ser ut i äggproduktion när man lyser med lampa och man ser insidan. Eller som en röntgenapparat. Gud bara ser precis. Inte för att granska dig och klanka ner på dig och sätta dit dig. Men han ser varje sak som ingen människa har sett. Som ingen människa vet om. I Uppenbarelseboken 21 så står det så här att solen kommer inte att behövas. Varför det? För att Gud är ljus. Det står så här i Uppenbarelseboken 21. Staden behöver inte sol eller måne för att få ljus. För Guds härlighet lyser upp den. Och dess lampa är lammet. Amen. Halleluja. Blir man inte glad va? Gud är ljus. Inget mörker finns i honom. Ser du någonting som ser lite grumligt ut, då är det inte Gud. Enkelt att förstå. Vandra i ljuset. Låt då det där grejen när Gud kommer med sitt ljus på dig, vet du. Och du bara känner, här var en smutsig grej va. Och då får man säga, Herre hjälp mig. Rena mig från det där. Jesus, jag ber att ditt blod skulle bara tvätta rent den där smutsen. Jag vill bekänna det som en synd. Jag vill omvända mig från det. Jag vill ha den helige andes kraft och hjälp att aldrig mer göra det där igen. Tack Jesus för att du kan utplåna all den här synden. Tvätta mig ren, Herre. Det har det betyder att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Vi har ju precis läst också att vi ska ha gemenskap. Hur kan jag ha gemenskap med honom som bara förstärker och bara lyser upp min smuts hela tiden? Det går ju inte. Men det går alldeles utmärkt. När hans sons blod får rena och helga och tvätta mig fullkomligt ren. när jag bara får säga, Gud, jag behöver dig. Jag bekänner den här synden. Jag ber Jesu blod, rena mig. Då kommer han att tvätta dig ren. Det har vi Guds löfte på. Vers 6. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, och ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesus. Hans sons blod renar oss ifrån all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi säger att vi har gemenskap med varandra i mörkret, och ljuger vi. Det finns idag väldigt många som är namnkristna. Om du är en sådan, så uppmanar jag dig att omvända dig genast. Kristen är man inte för att man säger det. Kristen är man när man har Jesus Kristus som sin Herre och frälsare i sitt hjärta. Man är inte bara det för att man säger det, för att det kanske låter bra i vissa sammanhang och i vissa sociala kretsar, att det kanske ger dig en viss fördel ibland att du säger det, och ibland så ger det dig inte det, och då kanske du förnekar det. Man kan inte vandra i ljuset lite grann. Du är antingen på väg till himlen eller så är du det inte. Man är inte det vissa dagar eller vissa stunder eller vissa minuter. Vi ska inte luras där och bara säga, men nu så såg jag den här lilla tvåradsgrejen här på sociala medier idag. Nu känner jag halleluja, känner jag idag. Men imorgon så känner du någonting helt annat. Antingen är du på väg tillsammans med Herren i din vandring eller inte. Det betyder alltså att våra handlingar avslöjar oss här. Första Johannes brev är lite självransakande. Vi kommer till några punkter sen som vi kan kolla av oss själva med. Som är väldigt bra liksom. Det här är ju för förtroende människor och också för människor som ska fostras i tron och i livet tillsammans med Kristus. Hur är det med mig då? Säger jag att jag har gemenskap med Kristus? Hur är det med mig? Går jag i mörker liksom? Har jag medvetna grejer som bara, det här kan jag inte berätta för någon, för det här är så mörkt så det är inte klokt då? Håller jag på med några sådana grejer? Då finns det ju en möjlighet här nu då, fortfarande i nådens tidsålder, där vi har ett fönster till. Hur länge vet vi inte. Men Bibeln säger att idag är frälsningens dag. Det är det enda vi kan veta, att här och nu i alla fall har vi möjligheten att omvända oss från det där. Och vandra med Herren på riktigt. Guds villkor om renhet, det gäller. Bara för att jag tycker om grådagar och lite halvsmuts, så omdefinierar det inte Guds syn på total renhet. För Gud så finns det inget mörker. Gud är ljus. I honom finns inget mörker. Det betyder att om jag har en åsikt om att den här grejen är väl inte så syndigt, den är relativt osyndig jämförelsevis med andra människors syndigare synd än min. Det är ju inget argument som håller någonstans. Det finns de som säger så här, Gud är god. Säger ni. Men hur kan det finnas en god Gud? När det ser ut på det här sättet. Hur kan det finnas en god Gud om jag inte får leva som jag vill? Hur kan det finnas en god Gud om jag måste omvända mig från de här grejerna? Hur kan det finnas en god Gud när världen är så här fylld av elände? Gud i sin godhet har sänt Jesus Kristus till din försvarare, till medlare mellan människa och Gud, för att rena dig, för att ta din straff, för att ta din skuld. På den yttersta dagen, när du är alldeles ensam inför Fadern, då har vi bara ett hopp. Det är att Jesus säger, här har vi den här personen, honom eller henne, har jag dött för. Renat med mitt blod. Välkommen in i mitt rike. Det är det som kallas Guds godhet. Varför skulle Herren släppa in mörker och synd in i sin absoluta renhet och beblandas i det? Då skulle Herren Gud inte vara fullkomligt ren längre. Men där har vi Jesus blod som renar ifrån all orättfärdighet. Och han är den som tvättar dig fullkomligt ren och leder dig också så nära Herren att dragningskraften till det som gör att du inte kan frimodigt gå in inför nådens tron, att den liksom försvinner. Läser vi vad Johannes skriver vidare i det här brevet så uppmanar han oss att leva ett liv utan synd. Ja, är det möjligt? Absolut. Det är klart. Varför pratar jag om synd hela tiden? Ja, det är för att Johannes, lärjungen som Jesus älskade, han som blev äldst i gänget, han skriver det här på sina äldre dagar. Han uppmanar redan troende. Han skriver om synd hela tiden som något viktigt. Keep away, låt bli det där. Ska du leva med Herren i evighet, då kan du inte gå den vägen. Då måste du göra upp med din smuts. För Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Det är inte förhandlingsbart. Sen kommer det en underbar vers, vers 9. Halleluja. Här är så oerhört mycket uppmuntran. Tycker du att det var lite tufft här nu så kommer en glädje. Och nu kan du sträcka dig upp en stund och bara tacka Herren. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss ifrån all orättfärdighet. Amen. Men det har ett löfte också, eller en förutsättning. Om vi bekänner våra synder, då är han trofast och rättfärdig. Halleluja. Det var därför vi poängterade i början lärjungarnas budskap, det de gick ut med, omvändelse. Hela tiden får vi leva i omvändelse. Om vi inte har lärt oss omvändelselivet tillsammans med Kristus, då har vi väldigt svårt för att se skillnaden när vi vandrar ut i grådagen utanför Guds absoluta närhet. När du någon gång har böjt dina knän, bekänt din synd vid namn, bara tagit upp allt du bara kan komma på, berättat det kanske till och med för dina vänner och säger, det här har jag gjort och det var fel, jag vill inte göra det igen. Sann, genuin omvändelse gör någonting speciellt med ditt hjärta. Där det blir så viktigt och så angeläget när du får ha en egen helig stund med Fadern. Att du aldrig någonsin mer igen vill släpas tillbaka till den skitiga rännsten du kom ifrån. Gud är trofast och förlåter den som bekänner och omvänder sig. Det här är budskapet om korset. Om Jesu Kristi ställföreträdande död och uppståndelse för dig och mig. Utan bekännelse, ingen förlåtelse. Det finns också idag nog med de här citaten som är så uppmuntrande men farliga och bedrägliga om man inte förstår hela Guds ord. Där man ibland kan få intrycket av att Guds nåd är så stor att du inte behöver be om någon förlåtelse för du är förlåten i alla fall. Att man gör Guds nåd till någonting sådant som att han har utplånat att synd kan ens existera. Tro mig, Gud ser på att synd existerar för att det håller människor utanför gemenskap med honom. Och den behöver bekännas och omvändas ifrån. Och där finns förlåtelse och gemenskap. Många av er har säkert hört profetian från William Booth där han säger i den yttersta tiden ska det bli religion utan en helig ande, kristendom utan pånyttfödelse, förlåtelse utan syndabekännelse, politik utan Gud, himmel utan helvete. Uppfyllt idag, yes, varje punkt. Varje punkt. Idag är frälsningens dag. Idag är din chans till rening. Idag är din chans inför tronen. Idag har du en chans till genuin, äkta, härlig glädje som är på djupet. När du blir befriad ifrån din synd och din skuld och din smuts. Vilken oerhörd glädje att bara få lämna det. En sån erfarenhet. Vers 10. Om vi säger att vi inte har syndat så gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. Det låter ju tufft att göra Gud till en lögnare, va? Vem är jag? En del i skapelsen att göra skaparen till en lögnare. Den här sommaren har vi varit i Åre. Vi gick från djupaste dal upp till högsta berg, 1420 meter över havet. Helt ljuvligt. Det var så underbart, va? För när vi kom upp där, det var inga moln på himlen direkt. Några stycken, och vi var ungefär på samma höjd. Man ser kvadratmil. På vissa ställen kvadratmils utsikt. Ser inga människor. Det var ingen där. Vinden var precis tyst. Den var helt stilla. Det är helt tyst. Vi hör ingenting. Och man förstår Guds godhet. Skulle jag göra honom som han skapat det där till en lögnare? Skulle jag på något sätt vilja skada relationen som jag har med skaparen utav allt det där? Inte en chans. Inte en chans. Så dyrbar är han för mig. Han har tänkt ett liv för dig och mig som är evigt. Det är därför detta är så oerhört angeläget. Det är därför det är så oerhört angeläget och viktigt att vi tar hela Guds ord på allvar. Att vi inte rycker ur saker och ting ur sitt sammanhang för att det passar oss så oerhört fint och att det låter så bra och att det gör människor så uppmuntrade och glada. Sann, verklig uppmuntran är biblisk förkunnelse. Kapitel 2 då. Vad hittar vi där? Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus den rättfärdige. Han har försoning för våra synder. Och inte bara för våra utan också för hela världens. Amen. Visst blir man glad när man läser Guds ord, va? Vi har ju bara läst vers för vers. Ni som är här ser i alla fall glada och härliga ut. Det är sån ljuvlig grej för Bibeln kan göra någonting som ingen annan text kan göra. Den skapar mening och en särskild form av ljuvlighet, va? När vi håller oss nära Guds ord. Vi är syndare och därför syndar vi. Vi har en benägenhet till det. Men vi uppmanar att gör inte det där. Här behöver vi ta lärdom också utav Adam. Adam, den första människan. När han hade syndat, då gjorde han ett stort misstag. Han sprang och gömde sig. Guds fråga till Adam var inte: vad har du gjort? Guds fråga var: vad är du? Vad är du någonstans? Var är du som sitter antingen här eller hemma? Du vet vad du har gjort som kanske påverkar din relation med Herren, med skaparen, med Messias. Var är du någonstans? Och vart är du på väg? Är du på väg nära igen Faderns hjärta? Är du på väg att bekänna det där? Och säga: Gud, kan du förlåta mig och rena mig från det där? Jag bekänner dig inför ditt ansikte. Jag ber Jesu blod, tvätta mig ren och hjälp mig att aldrig mer göra det där igen. Eller bara springer och gömmer dig och aldrig dyker upp i Guds närhet igen. Eller så kan vi ta en annan mans exempel, Petrus. Han hade förnekat. Jag känner inte den mannen. Jag vet inte ens vem man är. Den erfarenheten kanske du har inför dina arbetskamrater, inför skolkamrater, inför någon. Du är en sån där kristen. Nah. Du vet, man slirar lite, va? Det är samma sak. Jesus, han hade nästan samma typ av fråga som Herren hade till Adam. Älskar du mig? Älskar du mig? Älskar du Jesus? Jag ställer samma fråga till dig idag. Älskar du Jesus? Älskar du Jesus? Är Jesus den som du älskar? Är Jesus den som du vill vara nära? Är Jesus den som är din Herre och Mästare och befriare och frälsare? Är Jesus den som på korset gjorde det som gjorde det möjligt för dig att leva i all evighet tillsammans med Gud Fadern i himlen? Älskar du honom? Så många gånger i det här brevet adresserar Johannes: gör upp med din synd så att du är redo för ett liv i evighet. Ju mer jag läser och förstår utav Guds ord, jag läser Bibeln varje dag, ju mer jag läser, ju mer jag spenderar tid inför Guds ansikte, desto mer tacksam blir jag. Desto mer viktigt är det för mig att inte göra något som skadar den relationen. Desto mer viktigt är det för mig att direkt ta upp med Herren saker och ting som dyker upp som inte blev så bra. Det är fint att vi predikar mycket nåd i Sverige och över världen i kristenheten. Det är fint såklart, men jag tror att ska du rätt förstå nåden så behöver vi också förstå Guds vrede. Jag ska inte predika om Guds vrede idag. Men ska du förstå nåden så måste du också förstå Guds vrede över synd. Hur Gud inte kan ha med det att göra. Bibeln uppmanas alltså att bekänna era synder. De är alltså flertal. Tyvärr dyker de upp också hela tiden. Men Johannes uppmanar oss att lev utan synd. Vers 3. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att leva så som han levde. Ja, det är ganska tuffa ord. Det är så lätt att man hoppar över sådana här självransakande ord och man läser lite fläckvis. När jag var mindre och satt i den här kyrkan, då brukade jag titta på det här korset. En man som heter Christer som gjort det här för länge sedan. Jag tyckte alltid att korset såg ut som ett ankare. Ni ser, det blir lite böjt där. Jag vet inte om ni ser det, ni som sitter här. Det blir som böjt liksom. Och jag tyckte alltid att det såg ut som ett större båtankare, den där skuggan, när det gjordes. Och jag har alltid sett det som att du måste förankra dig vid Jesus. Du måste bli kvar vid korset. Jag tänker på det lite nu och då, även när jag inte är här. Korset är som ett ankare liksom, som håller mig fast där jag är hemma, vid Kristus. För Jesus, han är enda vägen, han är sanningen och han är livet, och ingen kommer till Fadern utan genom honom. Det är egentligen en sammanfattning av vad Johannes skriver om i sitt brev, att Jesus är vägen till evigt liv. Han är också sanningen som vi behöver leva i. Sanningen om oss själva. Sanningen om Kristus. Som leder oss till ett evigt liv. Han leder oss också absolut i ett liv fyllt av mening och härlighet och glädje. Och fantastiska saker här och nu. Men ett liv som är evigt. vers 6. Mina älskade, detta skriver jag till er. Mina älskade, det jag skriver till er är inte ett nytt bud utan ett gammalt bud som ni har haft från början. Detta gamla bud är ordet som ni har hört. Ändå är det ett nytt bud som jag skriver till er. Det förverkligas i honom och i er eftersom mörkret viker och sanna ljuset redan lyser. Mm. Jesus kom inte för att upphäva lagen utan för att fullkomna den. Kan vi tänka på. Det är inget nytt bud. Men Jesus, han är den som fullkomnar det. Den som säger vara i ljuset men hatar sin broder är fortfarande kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset. Och det finns inget i honom som leder till fall. Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. Han vet inte vart han går, för mörkret har förblindat hans ögon. Det är inte så klokt, eller hur, att gå med ett mörker hela tiden. Då går man ju helt fel. Går man vilse. Vers 12. Jag skriver till er, barn. Era synder är förlåtna för hans namns skull. Jesus gjorde på korset. Jag skriver till er, fäder. Ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er unga. Ni har besegrat den onde. Jag skriver till er barn. Ni har lärt känna fadern. Jag skriver till er fäder. Ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er unga. Ni är starka och Guds ord förblir i er. Och har besegrat den onde. Vers 15. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Allt som är i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja består för evigt. Älska inte världen. Om du har en frestelse att bara vinna det som den här världen erbjuder och kan ge, som inte är evigt, som inte har ett evighetsvärde, så finns det ett recept för dig. Bön. Det finns ett recept för dig. Det är fasta. Det finns ett recept för dig. Läs hela Guds ord. Det finns ett recept, omvänd dig från all din synd, bekänn alltihop. Älska inte världen, inte heller det som är i den. Vi blir befriade ifrån det här begäret. Du kanske har lyssnat på Marcus Bloms fantastiska undervisning från den här församlingen om fasta. Har du missat det så leta reda på det. Mycket djupgående. Där vi håller oss nära honom och får gemenskap med den helige ande i vårt liv hela tiden. När vi drar oss närmare honom, närmare Gud. För min egen del så har det varit en resa i bön de senaste åren. Ett sånt här kliv kan man säga i bönelivet för min personliga del var när jag och min fru åkte till Aneby tidigt en morgon. Klockan 5 på morgonen började bönemötet där. Anders Gärdman, den fantastiska bibelläraren, han hade ordnat till bönemöten. Det var ett helt gäng med galningar från Tanzania där. Där har du de som är bulldoser i anden, du vet, de bara maler på, va. De kallar fram till förbön och jag var där. Och där kom det en riktig bedjare. Du vet, han bara... Oh, you gotta pray! Han var bara tryckte bönen in i hjärtat på mig. Vi behöver en bönens ande igen i vårt land. Det är därför vi behöver böneinitiativ som det där, som uppmanar och leder till ett böneliv hemma, där du varje dag återkommande bara böj dina knän, lyfter dina armar, ropar till himmelens Gud. Vi behöver det här där det finns människor som kan bara tända en gnista, bara en låga i dig som brinner så klart. Att det finns ingenting som vill dra mig undan det här med att jag måste be för vårt land. Jag måste be för mina vänner, för min familj. Guds omsorg, frälsning och räddning. Det finns inget annat hopp för Sverige. Det är helt ute för Norden om inte Herren kommer och griper in. Om du lyssnar på lite andra nyheter än de publika, så förstår du att det är helt kört för vårt land. Om inte Gud kommer med en mäktig väckelse. Det är så oerhört inspirerande att höra Hallmans undervisning om väckelshistoria. Men ska vi vara med och skriva ny väckelshistoria? Ska vi ha väckelse nu? Vi behöver älska honom mer i den här världen. Vi behöver få det som de här gubbarna från Tanzania, du vet, de ber så det bara kokar om det. Älska inte den här världen. När vi åkte den här långa bilresan upp till Åre i somras, då lyssnade vi på lite undervisning. Ja, vi och vi. En del somnar ju. Det kan vara en sövande aktivitet att åka bil om man inte är den som kör. Då lyssnar vi på en broder som heter Tim. Han är pastor i Times Square Church i New York. Och det är där som den lite mer kändare kanske David Wilkerson var pastor tidigare. Han gav ett härligt exempel. Han hade fått det från någon annan, så jag snor en snodd historia. Då var det i alla fall så att han hade en skål med kulor, kan man säga. Och han hade räknat ut hur många helger han hade kvar om han skulle bli så gammal som Bibeln säger att man blir 70 eller 80 om man blir gammal. Och då så tänkte han, jag kanske blir 75, och hur många lördag söndag, hur många helger har jag kvar tills jag är så gammal? Och för varje helg som gick så plockade han bort en kula för att det skulle bli synligt hur få det var kvar. Varför det? Det hjälpte honom att sätta en prioritet i sitt liv. Vad är viktigt? Vad är viktigt för dig? Det finns mycket saker som kan vara viktigt. Men om vi sätter saker och ting i ett evighetsperspektiv, vad är verkligen viktigt? Vad är verkligen viktigt att du gör med dina dagar om du ska tänka i en evighet? Det hjälpte honom att prioritera. Sätta åt sidan kanske saker som inte är helt och hållet nödvändigt. Och det hjälpte honom också att se att när det här gjorde livet till slut, då har jag en hel evighet tillsammans med Fadern. Amen. Det är därför det är så viktigt för oss att vi läser Bibeln. Det är därför det är så viktigt att vi tar emot Johannes budskap. Vi ska leva tillsammans med Fadern för evigt. Halleluja. Ska du vara med? Ja, det är klart du ska. Vers 18. Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trädit fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här. De har utgått från oss, men de hörde aldrig till oss. Hade de hört till oss så skulle de ha blivit kvar hos oss. Men det skulle visa sig att de aldrig hörde till oss. Låt ingen lura dig. Låt ingen vilseleda dig på något sätt. Var kvar i honom. Vers 20. Ni har en smörjelse från den helige ande. Och ni har all kunskap. Jag har inte skrivit till er för att ni inte känner sanningen, utan för att ni känner den och vet att ingen lögn kommer ifrån sanningen. Precis. Ni har en smörjelse från den helige. Har du inte fått den helige ande, då ska vi be tillsammans med dig. Då ska du höra av dig. Så att du blir döpt, inte bara i vatten till omvändelse, men också i den helige ande. Amen. Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar fadern och sonen. Jag ska inte gå in på vem antikrist är. Det kommer ta alldeles för lång tid. Men vi kan ju se i världens utveckling att scenen är satt. Vi kan se att det är redo för antikrist att träda fram. Det finns mer och mer. Det kommer i veckan här flera exempel på det. Jag ska inte snubbla in på det. Men det finns massor med saker som bara... Jajamän, Bibelns ord är sanning. Uppenbarelseboken rullas upp för våra ögon. Det är oerhört intressant. Det är oerhört spännande att läsa Guds ord och jämföra med det som händer. Det är spännande för vi vet hur det slutar. Vi behöver inte vara oroliga när vi har gjort upp det med fadern. Det finns så mycket rädsla som sprids. Rädsla kommer inte från Gud. Nej. Detta har jag skrivit till er med tanke på de som försöker förvilla er. Men smörjelsen som ni har fått av honom förblir i er. Och ni behöver inte någon som undervisar er. Hans smörjelse undervisar er om allt. Och den är sanning och inte lögn. Förbli i honom så som han har lärt er. Det är så viktigt att vi förblir i honom. Att vi likt bilden bara förankrar oss fast vid Kristus. Bara håller oss där stadigt och stabilt. Precis som Kristus är klippan. Ja, kära barn, förbli nu i honom. Så att vi kan ha frimodighet när han uppenbarar sig. Och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer. Tänk, han kommer snart och då ska vi inte stå med skam. Då ska vi vara rena. Då ska vi vara redo och rättfärdiga. Och bara jubla inför honom. Och välkomna honom. Jesus, han kommer för att hämta den som längtar efter hans återkomst, säger Guds ord. Är du den som längtar efter Jesu återkomst? Vi kan se att han kommer snart. Nej, det är ingen aning, men det är strax. Då kan vi ha frimodighet att gå fram inför nådens tron. Den finns där för dig idag. Frimodighet. Jag ska snart runda av. Det blir långt det här när man läser Bibeln. Johannes ger oss några punkter egentligen. Till självrannsakan som vi var och en får komma ihåg och pröva oss för. Han säger, håll dig till Kristus. Håller jag mig till Kristus? Är Jesus den jag håller mig till? Har jag tagit emot den helige ande? Är den helige ande den som lär mig, som undervisar mig, den som håller mig på rätt köl? Är den helige ande den som leder mig varje dag? Nummer 3. Lever jag i rättfärdighet? Har jag gjort upp med min synd? Har Jesus befriat mig från den? Rättfärdighet, färdig i rätten, domens dag, där går du fri. Älskar jag mina syskon? Det talar också Johannes evangelium om. Att vi ska älska våra bröder och systrar i Herren. Gör jag det? Eller går jag kring med hat och bitterhet? I så fall behöver vi göra upp med det genast. 4 rannsakande punkter. Håll dig till Kristus. Ta emot den helige ande. Lev i rättfärdighet. Älska dina syskon. Vi kan hålla på hela natten, men jag tror vi rundar av strax där. Vi ska lovsjunga tillsammans. Vi välkomna Halmans. Jag önskar att du hörde av dig om du kämpar med de här frågorna. Om du behöver hjälp så kan vi be för dig. Vi ska be här och nu också. Jag tackar dig Jesus Kristus för att du är vår Messias. Du är mästaren. Du är den evige. Du är den som är dött och uppstått för oss. Vi tackar dig Gud att du har gett oss ditt ord. Den heliga skriften. Jag ber dig Jesus att vi skulle få din helige andes hjälp att läsa ditt ord och rätt förstå det. Att vi skulle inte bli såna här som bara selektivt plockar ut det som funkar för oss. Ja, vi ber för var och en som tittar och lyssnar hemma. Kom helige ande. Lys på det som behöver göras upp med i vårt liv. Plocka bort det i oss som hindrar oss, Gud, att komma till dig. Jag tackar dig, Gud, att du bara befriar människor i detta nu. Jag tackar dig, Gud, att du kommer med frälsning. Frälsning som är evig. Jag tackar dig att du förbereder människor för evigheten. Så vi var och en bara får lägga vårt hjärta inför dig, Gud. Vi har ingenting att komma med. Du är den som har skapat oss, Herre. Det enda vi har är vårt liv som vi har fått utav dig, och det vill vi ge till dig, Gud. Jag ber att du skulle välsigna var och en med din helige andes närvaro. Jag ber dig, Gud, om frälsningsvisshet. Frälsningsvissheten. Där tvivel får gå i Jesu namn. Där tvivel på om du skulle verkligen ha dött. Om du verkligen skulle ha uppstått för mig. Att det skulle försvinna i Jesu namn. Välsigna dig, Gud. Jag tackar dig för att du också kommer med helande och upprättelse för människor i detta nu. Jag tackar dig, Jesus, att det finns helande att få. Att det är helande i dina sår. Att du dog, inte bara för synd och skuld, men också för sjukdom. Tack, Herre. Välsigna dig, Gud. Amen.